Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil!
Aloha, här har vi Barnet går som kommer till dig i dina hörlurar. Det är föräldrapodden med mig, Nina Campioni. Och Barnet går, det är ju liksom en förlängning av Vattnet går. Ni vet, där pratar vi ju graviditet och förlossning. Och här pratar vi föräldraskap och barn. Ganska rimligt ändå. För ett tag sedan så gästades vi ju av Sandra Beijer i Vattnet går. Och naturligtvis så är hon också med oss här i Barnet går. Och efter en graviditet fylld av tvivlande känslor och tuff foglossning blev Sandra sen mamma och blev inte alls särskilt glad. Så där som man inom citattecken ska. Vi pratar om förlossningsdepression, sovande bebisar och att behålla närhet i en relation när man är alldeles, alldeles mätt på just närhet. Här är Sandra Beijer. Du, Sandra, du berättade ju i Vattnet går att du hade ganska jobbiga tankar kring att bli förälder.
Mm.
Och också en jobbig start med förlossningsdepression och så.
Mm.
Nu är Didrik 5 månader.
Mm.
Hur känner du inför den här rollen idag?
Kul. Alltså jag tycker att mitt barn är så extremt gulligt.
Konstigt. Va?
Så att jag tycker att det är jättemysigt bara att vara med honom. Ja, det är ju som att jag är besatt av honom skulle jag säga. Innan var jag såhär, jag ska absolut inte ha en mamma-blogg, bla 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 bla. Men nu känner jag, jag gör vad fan jag vill.
Det är
min
sant.
Bebis.
Mm.
Så känner jag. Men jag längtar något otroligt efter mitt egna rum. Liksom. Mm. Jag längtar efter att få börja jobba. Jag längtar efter att få gå ut med mina kompisar. Att äta på restaurang mer än en timme. Du vet, såna grejer. Jag helammar så att jag är ganska låst. Liksom. Mm.
Kan du hitta något space däremellan amningstillfällen och annat som du får något slags utrymme för ditt egna rum så att säga? Kanske inte en hel kväll på krogen, men något annat liksom.
Ja, men avs med kompisar, det är härligt. Och sen så försöker jag också gå iväg och träna 2 gånger i veckan. Och det kanske låter deppigt att det är mitt egna rum, men det är att få sätta på liksom svinhög musik på högsta volym som är riktigt dålig och bara liksom stå på ett band och typ kolla på TikToks. Alltså jag tycker det är nice.
Det är väl, alltså träning är väl, herregud. Det vet vi ju med endorfiner och grejer hur viktigt det är för måendet också. Så det är väl inte konstigt.
Absolut, men det låter så himla liksom
pretentiöst.
Ja, det låter bara som en människa man hatar. Ja. Mitt egna space, det är min träning.
Det är min träningslokal. Ta på mina tights. Jag mår så bra. Nej, men jag fattar vad du menar. Men vad skönt, då har du några liksom platser i alla fall som du kan
absolut
få bara vara lite
och
i.
Att inte glömma, mitt barn har liksom, han är väldigt morgontrött.
Mm.
Så han vaknar inte förrän 10:30.
Så gud, att månaderna,
alltså jag sminkar mig länge och sånt där.
Shit, det låter faktiskt drömmigt.
Ja, alltså, det är väldigt flott.
Jäklar.
Får se hur länge det håller. Men
ja, men precis, det får man ju bara ta varje dag. Och bara praise be. Men vi pratade ju också om att det var tufft inledningsvis. Var det också liksom den tuffaste omställningen att bli mamma, eller har det varit något annat som har varit så här jobbigt och skavigt i att bli förälder?
Jag tycker att det är jobbigt att inte få vara min egen.
Mm.
Jag har jättestort behov av att vara själv.
Mm.
Jag jobbar ensam. Jag har varit så här, jag har skrivit böcker, vilket innebär att man är väldigt långa projekt själv.
Mm.
Jag liksom hela tiden rör mig mot att vara ensam hela tiden.
Mm.
Det här är ju motsatsen.
Tvärt emot, jag exakt ska säga det.
Så det är ju en otrolig sak att vänja sig vid. Och i början så var det som att jag fick liksom panik på det.
Mm.
Alltså jag känner inte den här personen, men han skriker och han ska vara på mig hela tiden.
Mm.
Jag kan inte andas. Så kände jag.
Mm. Jag tror att det är många som känner igen sig i det också. Du nämnde också att du tog antidepressiva, eller fick det ungefär 3 månader in.
Mm.
Blev det en ganska så här tydlig, snabb effekt att du plötsligt då började känna mer liksom kärleksfulla känslor och sådär? Eller hur hjälpte medicineringen till? Liksom?
Alltså, den funkade på det sättet att den liksom tar bort det värsta mörkret.
Mm.
Man vet att det börjat att antidepressiva börjat fungera när man vaknar och inte känner en sorg över att man gör det.
Mm.
Alltså det låter så mörkt, men det är verkligen så. Och att börja så här uppskatta saker. Mat eller väder eller vad som helst. En fin tröja typ.
Mm.
Och det gjorde väl också att jag kunde se mitt barn.
Mm.
Jag kunde se honom.
Mm.
Men jag tycker att den stora liksom kärleken till honom slog in liksom när han började intressera sig för omgivning och liksom började få en personlighet. Mm.
Det blir mer en dialog liksom.
Ja.
Du nämnde också, innan vi spelade in så nämnde du också att Didrik har en sovrutin. Mer eller mindre. Liksom. Är det någonting som ni har jobbat fram, eller är det bara han har det? Liksom?
Han har det.
Mm.
Min mamma sa till mig, försök liksom inte schemalägga honom. Alltså du kommer bara få ångest av det.
Mm.
Följ hans rytm.
Mm.
Så kommer du känna mindre stress. Så att det är vad jag har gjort hela tiden. Jag har liksom ibland gått och lagt mig 4 på natten och ibland gått och lagt mig 7. Alltså du vet.
Mm.
Jag läste att bebisar börjar liksom skapa melatonin i kroppen efter 3 månader. Och det var ganska rätt på då han började få sin rutin. Liksom. Han blev trött på kvällen.
Mm.
Han går och lägger sig sent. Han går och lägger sig 11:30-12. Och sen sover han i 11 timmar.
Ja, men shit.
Men han ammar på natten.
Ja, just det.
Men han ammar i sömnen.
Mm, just det. Men då det pratade du också om att då vet du ändå att du får ett gäng timmar
sömn,
även om det blir sent i säng. Liksom.
Ja, mm. Och framför allt så vet jag liksom att nu ska jag natta honom och det kommer inte ta 100 år. Utan han kommer ungefär somna vid den här tiden. Mm. Och det tycker jag är väldigt liksom skönt mot för stressen. Mm.
Framåt, nu är han så liten än så länge, men hur ser du liksom, apropå det här liksom att du sällan nu får vara ensam och liksom får den här spisen som du behöver, och så tänker man, ja, det är ju ett tag till de blir 18. Liksom, går du någonsin och tänker så, eller lever du i nybet, nu är vi här, eller går du också och tänker, hur ska det bli framåt, hur ska vi jobba, liksom, vilken mamma vill jag bli, så här pretentiös fråga, men förstår du vad jag menar?
Nej, men jag tänker jättemycket på det. Jag ser fram emot när han börjar förskola. Mycket av mitt egna space är mitt jobb. Liksom. Mm. Så att bara få ha dagen, alltså det räcker för mig. Mm. Sen ser jag fram emot att komma hem till honom. Så det räcker bra. Mm. Sen ser jag också fram emot att sluta amma. Så att jag får... Amen, det är som att mitt närhetsbehov är så fruktansvärt mättat just nu. Jag längtar efter att efter att ge min kille en kram.
Typ. Just det. Alltså, det är Gud, vad jag känner igen mig i det. Ja. Alltså verkligen. Mm.
Det är en sorg att liksom känna sig helt full av liksom närhet på grund av den här bebisen. Mm. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att längta efter närhet.
Mm. Precis.
Samtidigt så är det ju liksom tudelat, för det ska bli tråkigt att sluta amma honom också, för det är en sån fin närhetsstund liksom. Men jag tror att för allas bästa så är det nog bra.
Apropå relationen, är det något som ni pratar om, hur ska liksom behålla eran närhet eller liksom kanske mer mentala intimitet då liksom i en situation där man är som sagt väldigt mättad just på närhet?
Ja, vi är föräldrar tillsammans. Vilket är väldigt härligt, för att vi, alltså vårt barn lär känna oss lika mycket. Och jag är aldrig ensam med liksom, alltså hur ska det gå idag?
Eller?
Vi tar alltid hand om honom tillsammans. Det är så nice. Men det är ju såklart krävande för ett förhållande att umgås hela tiden. Men just med den här närhetsgrejen är någonting som, ja men bara att prata om det och vara tydlig kring det. Alltså till exempel på nätterna, jag måste liksom, alltså han får sova i soffan nu därför att mina timmar är så värdefulla. Att med sömnen, jag måste liksom sova själv, och jag tror, och precis som du säger, det verkar som att liksom många känner det här med närheten kring amningen och att det liksom blir bättre sen, och att liksom försöka se det här som en form av liksom just nu.
Ja, men precis, och det är rätt många så här terapeuter och sånt som säger att man nästan kan se det som en krissituation. De här 8 månaderna, eller vad det är som jag ska amma, nu är det så, och sen tar vi tag i det nästa. Liksom. Ja. Att man låter det lite grejer få liksom, pass by under en stund. Liksom. Att,
ja.
Sådär. För att man ska klara av det. Liksom.
Ja. Ja, men så är det ju verkligen. Mm. Och jag trodde att jag verkligen stod över allt det där. Mm. Jag orkar inte. Jag måste liksom, de sekunderna min bebis inte är på mig, så måste jag få sitta helt själv här på den här stolen. Mm. Jag tar ett långa promenad varje dag och pratar liksom, om allt. Saker som händer runt om i världen, vad vi drömmer om, saker vi ska göra om 1 år, om 2 år, om 3 år. Vem var du i högstadiet? Berätta den första kärleken. Alltså du vet.
Det låter ju fantastiskt.
Det är så mysigt. Så att vi liksom har långa stunder varje dag där vi liksom kommer nära varandra fast med orden.
Just det. Och det är nog ändå 1000 gånger viktigare än mycket annat just i den här situationen som man är i. Att inte glömma bort orden, kommunikationen. Nej. Och försöka vara nära på andra sätt. Liksom.
Ja, jag tror det.
Så bra. Mm. Det får bli de bevingade slutorden.
Ja.
Tusen tack, Sandra.
Tack.
Tusen tack, Sandra Beijer, för att du så öppenhjärtigt pratar om saker som berör så många av oss. Så väldigt viktigt. Låt oss prata mer om de här ämnena med poddens egna expert Paulina Gunnardo. Du Paulina, vi har ju pratat om det här med förlossningsdepression ganska många gånger, men hur kan det liksom påverka mitt föräldraskap och slutligen också mitt barn om jag går in i en förlossningsdepression?
Ja, på lite olika sätt. Dels praktiskt men också känslomässigt och jag tänker bilden av föräldraskapet. För att en förlossningsdepression eller en depression i samband med att man blir förälder, det drabbar ungefär liksom, upp till var femte kvinna. Finns siffror som visar liksom, någonstans mellan 10-20%. Och det är ju jättemånga.
Jättemånga.
Men vi har ju börjat prata mer om det, men det pratas ju ändå inte så mycket om det som att det är ungefär var femte kvinna.
Nej, verkligen.
Och därtill så har vi ju alla de här blandade känslorna som finns för de allra flesta när man blir förälder. Och nedstämdhet utan att man är uppe i liksom en depression. Så att det jag tänker är hur det kan påverka mitt föräldraskap. Det är ju dels det praktiska men också bilden av mig själv som i det här fallet då när vi pratar om mammor. Att en bilden av mig själv som mamma. Att man ska vara så lycklig och det ska funka så bra och det ska vara så självklart. Och man är den här mamman liksom. Och så plötsligt så mår man väldigt dåligt och tycker kanske inte alls att det här är kul och det är bara jobbigt och det är kanske ångestfyllt och man kanske knappt förmår ta hand om sitt barn. Man kanske egentligen inte riktigt orkar.
Nej, men precis.
Och det kan ju skapa väldigt mycket skuld och skam. Att man skäms över att man känner så här. Och dåligt självförtroende i sitt föräldraskap. Och det tänker jag är väldigt viktigt att liksom, lyfta för att det är ju ofta den här första tiden som ens egen bild av en själv som förälder och föräldrarollen skapas. Och att då kliva in i det och riskera att ha liksom dåligt självförtroende i det är inte så bra. Liksom. Men det kan ju också påverka praktiskt att man faktiskt, beroende då på i vilken grad man har depression, om det är lättare eller svårare, att man faktiskt kan få lite svårt att ta hand om sitt barn. Man kanske inte orkar vara lyhörd och svara på barnets signaler. Som ju är så viktigt för barnet. Särskilt första tiden när barn ju föds väldigt hjälplösa. Och totalt beroende av den som ska ge dem omsorg. Liksom.
Just det.
Så att det kan påverka på det sättet. Men måste ju naturligtvis inte göra det. För man kan ju också ha en depression. Och vara nedstämd och må dåligt. Men ändå ta hand om sitt barn.
Ja.
Och såklart ha kanske en partner. Eller en pappa. Eller ett socialt nätverk. Andra viktiga vuxna. Liksom, kring barnet. Så. Ja, och sen tänker jag också så här. Men hur det kan påverka barnet. Återigen. Att det kan påverka barnet. Om det är så att föräldern kanske inte har en annan förälder närvarande eller ett socialt nätverk. Och om det är så att man inte riktigt orkar ta hand om sitt barn. Då kan ju barnet liksom påverkas negativt. Och då är det ju väldigt viktigt att man får som hjälp och stöd i det. Både det. För sin egen skull och för barnets skull. Men som sagt, det behöver inte vara så. Jag tänker på det här, it takes a village to raise a child.
Verkligen.
Och sen tänker jag på det här uttrycket mothering the mother. För i Sverige är vi ju rätt så ensamma ändå. Väldigt många känner sig ensamma liksom första tiden med barn. Men i många andra kulturer så har man ju verkligen det här mothering the mother. Att det är fler människor omkring det här barnet. Det är inte bara mamman som är liksom i fokus och viktigast liksom för barnet. Utan det finns en massa andra människor som backar upp både mamman och backar upp barnet. Och om det såklart också finns en annan förälder med i bilden. Så. Ja.
Svårt det där. Men om man skulle säga, liksom, så här, låt säga att man är en självstående mamma som verkligen inte har något nätverk runt omkring sig och inte har den här villagen. Och så mår man skit liksom. Nej, det är ju så svårt. Det säger man ju också ofta att man behöver frisk för att vara sjuk. För att få den där hjälpen som man behöver.
Just
men
så.
Finns det något enkelt sätt att bara så här, ta sig till liksom, det steg som behövs för att kanske få hjälp?
Där finns ju kontakter med BVC. Dels att man kan vara på återbesök på på BB. De ska ju följa upp på något sätt. Och sen att man har kontakt med BVC. Och de ska ju screena för det här.
Mm.
Och här tänker jag så här att den här podden som har många lyssnare kan bidra till att tabut försvinner. Mm. Om vi liksom kommer ihåg att det är upp till var femte kvinna som drabbas av en depression.
Ja.
Och därtill så finns det, är det jättevanligt med blandade känslor och nedstämdhet. Att man också vågar berätta det för, på BVC, för att det är så vanligt.
Precis.
De är så vana vid det här. Och då kan ju de liksom hänvisa vidare till, till rätt stöd och hjälp. Så.
Ja.
Mm.
Så försök vara så ärligt som möjligt i kontakten med BVC helt enkelt. Verkligen. Det här som Sandra berättade lite om, att hon var ju inte ens sugen på att bli mamma, men blev ju ändå då gravid och mamma. Hur tacklas man, tycker du, med de här motstridiga känslorna som kan uppstå? Som vi var inne på lite också, så här att man kan ju ha en graviddepression, men, eller en förlossningsdepression, men ändå ta hand om sitt barn. Liksom.
Mm.
Och likadant, man kan bli mamma och bli gravid, men ändå inte vara så sugen på att bli mamma eller vara mamma, så att säga.
Ja, nej men alltså återigen, här finns det också någon slags lite tabu över att, att man inte vill bli förälder. Det är också lite sådär, ja men är det inte lite nytt att man liksom börjar prata om det, att såhär, man inte vill bli mamma.
Nej, exakt.
Och det är inget konstigt liksom. De flesta verkar vilja bli föräldrar, men alla vill inte det.
Nej.
Och där tänker jag att först och främst liksom erkänna det för sig själv, att det är okej att man känner som man gör, att det dubbla faktiskt kan finnas där. Men sen tänker jag också så här att, att också se sig själv som att man är under förändring. Människan är ju under ständig förändring, och barn har ju en tendens att förändra en på djupet.
Just det.
Så att även om man kliver in i föräldraskapet med det med sig och bakom sig, så så kan det hända någonting med en under den där tiden med sitt barn. Så att, ja, att liksom, hur man ska tacklas med de motstridiga känslorna är ju dels att man erkänner att de finns där. Och de är där. Och känslorna måste få finnas. Men att gärna kanske prata med någon och kolla hur det faktiskt påverkar liksom i praktiken, i beteenden. Hur påverkar mitt föräldraskap? Påverkar det barnet på något sätt? Och återigen det här med att mamman inte är den enda, utan att det finns, det behöver finnas fler liksom kring barnet.
Just det.
Och att livet är fullt av blandade känslor. Det är nästan jämnt så, och kanske i synnerhet med barn.
Ja, verkligen. Man är liksom ingen hemsk människa för att man har såna tankar ibland.
Nej.
Vi pratade också lite om sömnen, den här eviga fråga och problematik. Och Sandra pratade om att hon följer sitt barn med sömnen. Och en del försöker ju det och lyckas, en del behöver mer rutin. Finns det några generella tips kring hur man kan lyckas med att just det här att följa sitt barn, som ju också känns väldigt populärt ur liksom den professionella sfären kring barnuppfostran, så att säga.
Ja, nej men precis. För barn föds utan dygnsrytm. Och det kan ju vara otroligt påfrestande. Och det är väl också det som gör att sömnen är det här återkommande centrala ämnet med småbarn, och särskilt med bebisar. För de har ingen dygnsrytm.
Nej.
Och det tar tid innan de får det. Och där kan man ju säga att det är ju bra att försöka få in barnet i rutiner, såklart. Att är det natt så är det nersläckt. Men att man också såklart måste följa barnet. För att det går inte att pusha hur mycket som helst. Liksom, och tänka sig att nu är du ute. Och nu ska du ha en dygnsrytm som vi andra som är här. Liksom.
Ja.
Så liksom tips för ändå att lyckas med det. En bakgrund är väl först egentligen att säga till de som lyssnar att, att barn är väldigt olika. En del kommer tro snabbt och andra kommer absolut inte tro snabbt. Utan det kräver mycket av oss som föräldrar. En del vaknar ofta och lätt. Andra gör det inte. Det generella är att barns sömncykler är ungefär hälften så långa som vi vuxna. Vi har ungefär 90 minuter och de har 45. Så det är också naturligt för barn.
Just det.
Förutom att de inte har dygnsrytm, att de också har kortare sömncykler och vaknar oftare. Och eftersom barn liksom föds hjälplösa och beroende av oss, så behöver de också checka av. Är du kvar?
Mm. Just det.
Jag behöver dig för att komma till ro.
Mm.
Och det är viktigt att ha med sig när man ska försöka liksom få till sömnen. Att grannen kanske har inom situationstecken lyckats och så har inte jag lyckats. Men man kan göra det man kan, och några tips är där för att lyckas följa sitt barn. Det är ju dels det här, sova när bebisen sover. Mm. Att sova det man själv kan just för att man ska ha ork att följa sitt barn. Och vara vaken när barnet är vaken. Mm. Men sen också för att komma in i liksom rutiner, så är det ju att få till sömnen. Det är ju att ha god sömnhygien, som det kallas. Att barnet känner sig trygg. Är på en plats som är bekant. Med bekanta dofter. Det får gärna vara svalt. Gärna lugnande ljud. Alltså den här tryggheten av att det finns en anknytningsperson nära.
Mm.
Föräldern till exempel, att vaknar de till, så behöver de inte vakna till så mycket, för att det finns ändå någon i närheten liksom. Att sängen eller vagnen eller var man nu sover inte är liksom en skrämmande plats. Och den här nedvärmningen såklart, för även bebisar och småbarn kan ju bli överstimulerade om de har varit ute och sett väldigt mycket. Så det där får man också stämma av med sitt barn. Hur funkar mitt barn liksom?
Just det.
Och att det är mörkt såklart när det är natt, för att man ska komma in i det där.
Precis.
Men att lyckas följa sitt barn är ju någonstans, ta vara på den sömnen du kan få så att du faktiskt orkar och hitta sätt som funkar för just ditt barn. Om det är att sova i sel eller sjal eller ligga på dig. Eller kanske en del vill ju sova. Jag snackade med en kompis med hennes barn vill absolut inte sova på dem, utan vill sova i egen säng.
Ja,
och space. Det är lite ovanligt. Men man får anpassa sig efter och verkligen så här följa sitt barn. Inte titta för mycket på hur andra gör.
Just det. Så det handlar om att följa sitt barn. Grymt. Sista frågan då. När det gäller så här närhet i relationen, speciellt kanske första året med småbarn. Jag undrar lite, kan man hitta liksom en typ av checklista typ på vad en ska tänka på liksom för att inte tappa bort varandra, just för det är ju ganska lätt, speciellt första året när, och sen kanske det kommer syskon till och med lite senare, att det liksom drar ut på tiderna med många så här långa nätter av dålig sömn och mycket annat som prioriteras före relationen prioriteras, så att säga.
Ja, jag försökte peta ihop en liten checklista faktiskt.
Men grymt.
Och jag tänkte så här, alltså dels kan man ju säga, närhet, det kan ju vara en klapp på axeln, på ryggen, hålla handen, kramas, pussas, eller sex, intimitet. Och det är ju väldigt naturligt att om man tänker på sex till exempel, att den sexuella aktiviteten förändras genom livet i olika faser. Men även den här liksom fysiska närheten. Och särskilt vid stora förändringar så är det väldigt vanligt att sexlusten eller lusten till närhet minskar faktiskt. Och det är ganska vanligt att det tar lite, ja, i alla fall om vi pratar om närhet. Jag vet inte vad ni pratade om i podden, men liksom den här typ sex och den typen av närhet tar paus faktiskt första månaden när de är bebis. Det är väldigt vanligt. För det blir ju automatiskt fokus på någon annan än en själv och ens partner.
Absolut. Alltså
dagarna fylls ju med väldigt mycket annat. Och en sak innan den här checklistan, så tänker jag så här att det finns faktiskt forskning som visar att förväntningar på liksom närhet i relationen, det påverkar sen också hur nöjda vi är med relationen och närheten i relationen. Så hur vi ser på det, vilka förväntningar som finns hos oss, det kommer att påverka oss. Att tips ett på checklistan är att prata med varandra om vilka förväntningar ni har och hur behovet av närhet ser ut, och också vad ni längtar efter. Så att man har lite koll på varandra. För vi har ju faktiskt olika behov av fysisk närhet.
Mm.
Sen är det ju det här att fortsätta visa varandra uppskattning och liksom bekräftelse. För det gör också att vi kan fortsätta känna samhörighet fast vi kanske inte har lika mycket tid och utrymme för den här närheten. Så fortsätt se och liksom lyssna på varandra och sådär. Och sen det tredje är att ta vara på det lilla i vardagen. Att fortsätta ge varandra närhet genom kramar eller sitta nära. Få en smekande hand på ryggen, pussar. Liksom hitta saker som känns bra för båda. Och ta vara på det där lilla i vardagen så att man ändå inte tappar bort varandra.
Exakt.
Och sen det här som vi har pratat om tidigare. Kärlekens fem språk.
Ja!
Ja! Alltså att lära känna varandra kärleksspråk. Och det här kan ju du också ju jättemycket.
Exakt. Ja, det är bra.
Och det är ju, språk ett är ju ord. Mm. Och det kan ju vara att man uttrycker sig genom att prata och sätta ord på det. Vad man tycker om den andra eller vad man uppskattar och så. Eller till exempel att man lämnar en liten trevlig lapp när man går från jobbet till exempel. Som den andra ser när den kommer hem. Det andra språket är ju tid. Mm. Att man har tid för varandra. Det kanske inte är superviktigt vad man gör. Det kan räcka med att man sitter med varandra i soffan. Det tredje är gåvor. Behöver inte vara något dyrt eller stort eller så, utan det kan räcka med att det är en liten blomma eller någon liten grej du har plockat något eller så. Mm. Och det fjärde är tjänster. Att man vet vad den andra uppskattar och så kanske man gör en liten tjänst för varandra. Mm. Och sen det femte då är fysisk närhet.
Just det.
Och vet man att den andra uppskattar det och det är väldigt viktigt för en, då kan man ju titta på den här checklistan och komma ihåg att ta vara på det här. Liksom
exakt.
Fortsätta ge varandra den här närheten. För vi har precis. Olika språk, olika saker, olika sätt att uttrycka kärlek är olika viktiga för oss.
Mm.
Så det gäller nog att hitta varandra och se vad vi har för förväntningar och vad vi har för behov.
Ja, men det är ju jättebra. Och tänker också att det är någonting man kan, för det där jobbade jag och min man ganska mycket med för något år sedan, med de här kärleksens språk. Mm. Och det hjälpte oss jättemycket i vardagen där och då, men sen är det nog bra att man säger, ja men just det, vi kanske skulle check back med det där igen och påminna oss om varandra. För ibland är det liksom sådär att man måste liksom uppdatera sig lite och påminna varandra om de här sakerna som egentligen känns ganska självklara. Men det är lätt att liksom, när man kommer tillbaka efter semester och gå in i vardagen igen eller vad det nu kan vara, att man liksom påminner sig om de här grejerna.
Mm, verkligen.
Gud vad bra, perfekt. Vi fick en checklista, det är allt vad jag önskar mig. Så himla bra. Toppen, Paulina Granado, tack för det. Du hittar mer av Paulina såklart på hennes blogg på Motherhood och där du av en händelse också hittar min blogg. Och på samma förlag, men på ett helt annat magasin, nämligen L, så hittar du även Sandra Beiers blogg. Mycket att läsa nu hörni, så stick iväg och gör det. Enjoy! Men missa heller inte Sandras tv-serie Allt som blir kvar, som har premiär i maj. Det blir spännande. Ha det bäst hörni. Tack för idag. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.